Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student. För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Åh, nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö, typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på en restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trodde att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså, jag älskar det, det är så roligt. Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Tant Linda, en man har kidnappat mig. Och han har en kniv. Och nej, här kommer han. Jag måste gå. Det här meddelandet finns på Linda Inglaris telefonsvarare den 28 december 1992. Den som pratar är hennes guddotter, 9-åriga Katie Beers. Hon är under dagen iväg med den goda familjevännen, 43-åriga John Esposito. Hon fyller nämligen 10 om 2 dagar och för att fira det så har han tagit med henne till en spelhall. Snart ringer även John. Han är helt förtvivlad. Han gråter, han hade bara vänt henne ryggen några sekunder och så hade hon varit borta. Personalen har hjälpt honom leta och de har kontaktat polisen. Men Katie är spårlöst försvunnen och polisen misstänker att hon har blivit kidnappad. Men när polisen börjar gräva lite så kommer det fram att ja, personalen på spelhallen har sett John. Men ingen har sett honom tillsammans med en liten flicka. Snart kommer det också fram att ingen egentligen har sett honom där innan han anmälde hennes saknad till personalen. Så vad är det egentligen som har hänt? Vad döljer John Esposito?
Jag heter Lin.
Jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen.
Ja, det här ämnet har ju blivit lite av en klassiker nu tycker jag.
Jo, men det har ju det.
Vi har ju nästan en kidnappningar i varje säsong.
Ja, men det känns lite... Det är som att gå utomhus och inte ha jackan.
Mm,
det är någonting som inte stämmer, eller typ nycklarna. Det är något som inte är med oss.
Ja, precis.
Och då måste vi plocka upp nycklarna, alltså plocka upp kidnappningar igen.
Mm. Ja, och jag känner alltid så här, hur många fler fall kan det finnas? Men det sjuka är ju att det finns hur många som helst.
Jo, vi har egentligen bara gått igenom de här klassiska kidnappningskrisen. Mm. Men vi ska ju börja röra oss in lite mer till de här annorlunda krisen. Bland annat ett i det här avsnittet som kommer sist. Och innan det kommer vi köra lite klassiskt. Men det finns ju så många olika typer. Det finns ju att man har blivit kidnappad av pirater och ja, den typen. Med gisslan drama.
Ja, verkligen. Och barn som blir kidnappade, vuxna som blir kidnappade av främlingar, av folk nära familjen. Alltså det finns hur många olika som helst.
Ja, men det gör ju det. Vi får bara hitta en ny take på det.
Ja, verkligen. Och det här som jag läste nu innan låten, det är ju en liten tease på det som jag ska berätta om sen. Och det här är ju verkligen ett klassiskt fall.
Ja, men det är det ju. Men innan vi gräver oss djupare ner i det här ämnet så måste vi bara säga stort, stort, stort tack till alla som kom på Podbio förra veckan.
Fy fan vad kul det var.
Det var så kul. Världens bästa publik. Alltså verkligen.
Gud ja, det är så kul att komma ut och få träffa er för det första och få respons från er. Alltså det är så kul att sitta och göra typ ett avsnitt när ni reagerar. Vi får höra det ni förmodligen sitter hemma och säger när ni lyssnar. Alltså det är så roligt.
Jättekul. Och det här var ju väldigt exklusivt bara i Stockholm nu i år. Och med den här föreställningen. Men vi har ju en annan föreställning.
Mm, precis. Du menar de vi gjorde i maj, juni.
Mm, exakt. Och det är ju taskigt att bara vara i Stockholm och Göteborg.
Ja, jag håller
så
med.
Så vi kanske kommer komma till lite fler ställen.
Det kan vara så, kan vara så.
Kan vara. Så håll utkik på våra sociala medier och lyssna noga på avsnitten så att ni inte missar någon viktig information. Men det är alltså inga biljetter som har släppts än, men kanske inom en snar framtid.
Gud vad vi är luriga.
Ja, vi är ju det.
Men som sagt, idag blir det då kidnappningar.
Ja, och innan det här caset så tänker jag att jag bara ska gå igenom lite tips om du har blivit kidnappad. För jag kom på att vi har inte pratat om det överhuvudtaget.
Nej.
Och vi har ändå gjort 8 avsnitt om kidnappningen.
Ja.
Och jag säger inte det här för att göra er paranoida eller dig eller mig paranoida. Men det kan ändå vara bra att veta detta. Och ni kommer känna igen jättemycket av det jag säger i de här casen som vi har tagit upp innan.
Mm, gud vad spännande.
Mm. De första minuterna när du har blivit kidnappad är livsviktiga. Det du ska tänka på är att försöka locka uppmärksamhet till dig. För då kanske kidnapparen får panik när folk börjar titta på dig och då kanske den personen släpper dig.
Mm.
Gud, jag bara började tänka på det nu. Jag har en bekant som har kommit till Sverige och bott här väldigt många år, men hon är uppvuxen i ett annat land. Och där var det tillfällen när hon var yngre som hon var på en fest. Och på den här festen så var det en kille som liksom har väldigt mycket pengar, var väldigt rik och sådär. Hon kände igen honom för typ så här, hennes farmor känner hans farmor eller något så. Och han försökte väl typ ragga upp henne på klubben, men hon var inte intresserad. Sen så blev det sent och hon tänkte gå hem och gjorde så och gick hem ensam. Så gick hon längs en gata när det plötsligt kom då en bilkörande. Han var en väldigt, väldigt fin bil. Den kör fram, stannar bredvid henne och då är den här killen. Han hoppar ur bilen och drar in henne i bilen och sen så gasar han därifrån. Och jag bara, för att alltså, det här har hänt på riktigt alltså. Och jag bara började tänka på det nu när du sa att liksom, de första minuterna, den första timmen är jätteviktig. För att hon blev ju så först att först fick hon ju panik. Och hon bara, fan ska jag ta mig ur det här? Vad ska jag göra? Och han liksom började köra ut ur stan med henne. Men hon var, alltså alla reagerar olika när de har panik. Men hon kunde ändå alltså, vara lugn och ta ett steg tillbaka och vara väldigt, väldigt liksom, logisk. Så att när han stannade så började hon prata väldigt mycket med honom och hon började påminna honom om att ja, men min farmor känner din farmor och de vet, alltså vi känner varandra och vi har kopplingar till varandra och sådär för att han inte skulle skada henne. Och hon visste också att för hans farmor så var tron väldigt viktig och Gud väldigt viktig, så hon började prata jättemycket om Gud och hon märkte att det här funkade. Han var alltså väldigt, väldigt troende. Så till slut så bröt han ihop och började gråta och hon försökte trösta honom. Och till slut sa hon det, så här, ska du inte skjutsa hemma nu? Han bara, jo, okej.
Okay. Mm.
Och det är så, tänk om hon inte hade reagerat så, ja. Vad hade han då gjort med henne?
Exakt, och det är ju så att de två första timmarna är allra farligast under hela perioden som du faktiskt är kidnappad.
Mm.
För den här kidnapparen, den är ju under i princip mer stress än vad du är. Även om du har blivit kidnappad så är den här kidnapparen, alltså den har ju tagit en annan person. Och för att den här planen ska gå igenom så måste man ju, alltså då har den här personen jättemycket adrenalin, det kanske lider av någon mental störning eller någonting. Och den är verkligen alltså jättefarlig för dig. Och då är det perfekt för henne att hon liksom kunde ändå bli vän med den här kidnapparen och gemensamma saker och så.
Mm.
Och här spelar också tiden en jättestor roll, för ju längre tiden går desto mer snäll blir kidnapparen. Och här kan man ju dra parallellen med bunkerläkaren till exempel, som vi har pratat om i första kidnappningsavsnittet. Där började han mjukna upp mer och mer tills han började fatta att okej, jag kanske ska liksom släppa lite på det här jag håller på med.
Vet man varför? Är det för att de börjar lita på tjejerna typ?
Mm, det är det. Men det beror också på hur man som kidnappad reagerar.
Mm.
Och det är det jag ska gå igenom nu. Efter att du har blivit kidnappad så kommer du mest troligt sitta i en bil eller en låst byggnad. Till exempel ett hus, en källare eller en bunker som vi har pratat om flera gånger innan. Förmodligen så finns det absolut ingen som kan hjälpa dig från och med nu. Det är ju därför du i första steget ska försöka att locka uppmärksamhet, för då har du ju förmodligen folk runt omkring dig. Försök behålla lugnet och fokusera på vad det är som händer. Gör inga hastiga rörelser och memorera allt. Om du har ögonbindel så försök att lyssna efter hur många kidnappare det är, hur ser de ut, om du kan se. Vilken ålder ser kidnapparen ut att vara? Vilket språk pratar den? Har de varit förberedda innan eller verkar detta ha varit väldigt spontant? Försök att lokalisera var du är någonstans. Vad är det för typ av byggnad? Finns någon logga någonstans? Någon skylt? Något slags kännetecken överhuvudtaget? Vad hör du för någonting? Hör du en järnväg i närheten? Polissirener? När du sitter i bilen? Försök att memorera hur många svängar du har gjort, till exempel 10 höger och 16 vänster. Och försök att lyssna på vad kidnapparen säger, om personen säger någonting som du kan använda, som du, den här personen kanske säger, nej men nu kör jag vid bla bla bla. Så försök att memorera det. Försök även att lista ut vad det kan vara för motiv bakom den här kidnappningen. Är det finansiellt, sexuellt, politiskt?
om det till exempel handlar om pengar så kan du ju säga det till kidnapparen att jag kommer från en väldigt rik familj som Anne-Elisabeth Hagen som vi har pratat om i senaste kidnappningsavsnittet. Där är ju liksom, hennes man är ju väldigt rik och då kan man använda det i så fall till sin fördel. När det kommer till dig själv så ska du gå med på allt kidnapparen säger. Och gör så lite som möjligt för att försätta dig själv i fara. Du ska inte heller bli liksom kaxig och aggressiv, men du ska inte heller börja böna och be, för då kan kidnapparen se dig som väldigt svag och bli trött på dig. Försök istället att bli vän med kidnapparen och hitta någonting gemensamt, precis som din bekanta gjorde med religionen. Kanske har du en hund och du kanske ser att kidnapparen har en hund, att det kan vara liksom minsta lilla eller en keps eller vad som helst verkligen. Då är det nämligen större chans att kidnapparen inte gör dig illa. För du blir mer som en människa. Mm. För kidnapparen ser dig mer som en sak. Du ska i princip vara det idealiska offret. En annan sak som du kan göra, som vi har pratat om väldigt många gånger innan, är att försöka vara med på den här planen som kidnapparen har. Och att du kan börja infiltrera den här planen. Som till exempel Elizabeth Smart som började så här, men vi kanske ska åka tillbaka till det här stället.
Ja, just det.
Ja. Mm. Och då kan du ju styra din egen kidnappning. När du är fången så betyder det mentala i princip allt. Du ska hela tiden ha mindsetet att du kommer bli räddad eller kommer lyckas fly. Och du får absolut aldrig ge upp på de här tankarna. Du ska träna hjärnan hela tiden, försöka komma på flyktplaner. Alltså du kan göra saker som att försöka minnas exakt varje person som gick i din klass när du gick i förskolan eller liknande. Ha konversationer med dina vänner i huvudet, sjung låtar. Alltså hjärnan måste vara verkligen alert. Finns det andra offer där du är så prata med dem, för då kanske ni kan hitta ett sätt att fly. Förutom att träna hjärnan så måste du träna kroppen, för det är jättebra om du är i bra fysisk form om du skulle komma en chans att fly. För då kan du försöka liksom, då kan du springa fort eller du kan försöka slå tillbaka eller någonting sånt. Och träning gör ju också att du mår bättre och att du kommer vara piggare. Om du märker att en räddning är på väg så försök undvika att sitta vid fönster och dörrar. Det här är superfarligt.
Vadå, för att man kan råka bli skjuten typ?
Ja, exakt. För att om polisen kommer och stormar så kanske de kastar in saker genom fönstret, de öppnar dörren och försöker bara hålla dig stilla så att du inte hamnar i liksom korselden. Detta är också, precis som första minuterna och timmarna, så är också det här absolut farligast, för kidnapparen kan börja få panik och börja hota dig och kanske använder dig gisslan på ett annat sätt i det här räddningsdramat. Eller så kanske kidnapparen får panik och skjuter dig och sen sig själv. Sen kommer man ju till den viktigaste frågan egentligen. Ska du fly eller inte? Och det är ju jättesvårt att säga, för det beror på från kidnappningscase till ett annat. Men du har i princip bara en enda chans på dig. Och om du misslyckas med din flykt så kan kidnapparen kräva hämnd på dig och du kan göra den väldigt förbannad, och det här är superfarligt. Om du lyckas fly så ska du försöka att inte dra uppmärksamhet till dig med en gång, utan du ska försöka gömma dig, för att kidnapparen kan ju försöka komma efter dig och kanske med ett vapen så att den kan liksom hitta dig med en gång. Försök sen att ta kontakt med någon såklart som kan hjälpa dig. Och förhoppningsvis så har detta lett till att du nu är fri.
Ja, lite paranoid blev man ju faktiskt. Där.
Ja, lite. Och jag bara tycker att det är bra för alla att veta detta.
Mm, verkligen.
Kanske skriva upp lite, alltså delar av det som jag har berättat. Och ett av de viktigaste tipsen är väl egentligen att lära, om du har barn, så lär barnet detta. Lär dina kompisar detta. Och som sagt, jag får verkligen, alltså, jag vill inte att ni ska bli paranoida av detta och att ni ska liksom, jag kommer bli kidnappad så fort du går på gatan. Men det är väldigt bra att ha detta i bakhuvudet. Mm. Och när du har hört detta så bara lär det vidare till någon annan.
Alltså det är som sagt en väldigt bra grej att veta om olyckan är framme eller vad man ska säga.
Men som tur är så kommer ju förmodligen du som lyssnar aldrig bli kidnappad. Men vad skönt, och då vet vi i alla fall vad man ska göra om man befinner sig i en sån här situation och har blivit kidnappad. Men nu ska vi gå över från de här tipsen till att då prata om två olika kidnappningsfall. Catherine Bears, även kallad Katie, föds den 30 december 1982. Hennes pappa är aldrig med i bilden och hon växer upp tillsammans med sin biologiska mamma Marilyn och storebror John. Förutom det så finns det även gudmor Linda och hennes make Salvatore, eller Sal som han kallas. De är en väldigt stor del i hennes liv och hon är väldigt ofta hos dem. Hon har till och med ett eget rum i deras hus. De här tre, mamma Marilyn, gudmor Linda och Sal, kommer senare få väldigt mycket uppmärksamhet i media när hon försvinner. Och de kommer visa att de är otroligt oroliga, de saknar sin älskade Katie, de visar upp ett jättefint barnrum som är hennes och sådär. Men allt det här är bara ett skådespel. Rummet är dekorerat bara för filmkamerorna. Det är nämligen så att mamma Marilyn har försummat Katie hela hennes liv. Katie spenderar väldigt mycket tid hemma hos Linda och Sal. Just nu så är de här i en vårdnadstvist om Katie. Men Linda är inte den här kärleksfulla gudmoden som hon vill visa sig i medierna. Hon vill egentligen bara ha Katie för att Katie är hennes personliga slav. Sen dess att Katie var ungefär 5 år så tvingas hon laga mat, städa, gå till tvättomaten, gå och handla cigaretter och sådär åt Linda. Och Katie har bland annat ett brännmärke på armen från när Linda släckte en cigarett på hennes hud. Maken Sal är ju inte så mycket trevligare han heller. Sen dess att hon var 2 år så har han förgripit sig sexuellt på henne. Vi är framme vid 1992, alltså det året hon blir 10. Mamma Marilyn har nu skaffat ett besöksförbud mot Sal. Men trots det här så hänger Katie väldigt mycket hemma hos Linda och när hon är där så dyker Sal upp. Hon har helt enkelt haft en vidrig uppväxt. Utöver de här så finns det även en familjevän med i bilden. Det här är då 43-åriga John Esposito. Han har varit med så länge som Katie kan minnas. Han kom med i bilden för väldigt länge sedan för att mamma Marilyn ville ha en manlig förebild till sin son John. Det är alltså 2 Johns här, så att sonen kallas Little John och John Esposito kallas Big John. Katie kommer senare i flera intervjuer säga att som 9-åring så älskar hon John. Han är rolig, han kommer alltid med presenter, han tar med barnen till nöjesparker, leksaksaffärer och till hans hus för att leka. Och alltså hans hus, alltså det är wow! Han bor fortfarande vid sitt familjehus, men han bor i garaget. Så att han har alltså byggt om garaget för jättemånga år sedan till en stor lägenhet. Och den här lägenheten är då på 2 våningar och där bor han. 1992 så är det inte längre någon av hans familj som bor i det stora huset, men de kommer dit ibland. Men ute i det här garaget och framförallt om man kollar på hans sovrum på övervåningen, alltså det är alla barns dröm. Det här rummet är proppfullt med en massa roliga grejer. Det finns alltid hur mycket godis som helst. Det finns läsk. Hela övervåningen är full av leksaker, tv-spel, brädspel. Det finns verkligen allt. Och förutom det här i det här lekrummet så finns ju då hans säng.
Alltså den definitionen av det huset känns ju lite peddo.
Mm, verkligen.
En 43-årig man som har massa barn över och det är en massa leksaker och godis och läsk och ni får göra vad ni vill.
Ja, verkligen. Och Katie säger det att han har ju inga vuxna vänner utan alla hans vänner är ju barn.
Men gud, ja.
Mm. Alla ungar i kvarteret brukar komma hit och leka och John fungerar som en storebror åt många barn som bara bor med sin mamma. Och många mammor litar på John. Men John, han blir en mindre del av Katies liv när hon blir äldre.
Det är nämligen så att mamma Marilyn nås av ryktet att Big John har rört hennes son på ett väldigt opassande sätt. Marilyn vill då såklart inte längre att han ska träffa barnen. Men gudmor Linda delar inte samma syn på Big John, och som jag sa så är Katie väldigt ofta där. Linda tycker att John är en snäll man och han får träffa Katie när hon är hos Linda. Och Linda har väl en liten baktanke att hålla kvar John i sitt liv för att han brukar hjälpa henne med grejer, köpa saker till henne och sådär, så att hon kanske förbiser hans brister.
Så det handlar mer om att hon liksom vill ha någonting att vinna på det, istället för att han liksom är världens bästa person?
Ja, förmodligen. Katie tror det.
Ja, okej. Okay.
Det blir den 26 december 1992. Det är då 2 dagar innan Katies 10-årsdag. Linda frågar Marilyn om Katie kan komma och bo hos henne några dagar för att hon vill ordna en stor födelsedagsfest åt henne. Och mamma Marilyn tycker att det är okej. Men innan Katie åker så säger hon, du får inte träffa Big John. Trots det så dyker John upp några dagar senare på festen, och då har han med sig ett Barbie-hus som han ger till henne i present. Han säger, jag kommer tillbaka imorgon och hjälper dig sätta ihop det här. Katie påminner Linda om att hon inte får träffa Big John. Men Linda säger att nej, men det är lugnt. Men så lägger hon till, fast säg inte något till mamma. Det blir dagen efter, det är nu den 28 december 1992. John kommer tillbaka, precis som han har lovat. Och så frågar han Linda om han inte kan få ta med Katie till en arkadhall eller då en spelhall för att fira hennes födelsedag. Ja, men visst, säger Linda. Katie lutar sig då nära Linda och säger att hon får inte åka iväg med Big John. Linda säger att allt kommer gå bra, han vill ju bara ta med dig till en spelhall. Du kommer vara hemma om bara några timmar. Så det blir bestämt att Katie den här dagen ska åka iväg med John. Och redan nu så har hon en fruktansvärt dålig känsla i magen. Det här är inte heller första gången som John har velat vara ensam med Katie. Han har försökt bli ensam med henne i månader. Nästan varje dag så har han ringt till Linda när Linda har legat och vilat och har bett Katie smita ut så att han kan köpa något åt henne. Han har lockat med glass, godis och till och med en hundvalp. Katie har aldrig vågat smita ut, men nu, alltså den 28 december, så lyckas han då bli ensam med henne. Katie och John åker iväg i Johns bil, de stannar på ett 7-Eleven och köper en dricka till Katie. Och så säger John att innan vi åker till spelhallen så vill jag bara stanna vid en leksaksaffär. Jag vill köpa ett Nintendo-spel till dig. Och det här är då trots att John mycket väl vet att Katie har inte tillgång till något Nintendo hemma. Det enda Nintendo-spelet hon har tillgång till, det är hemma hos John. Katie säger att han inte behöver köpa något åt henne, han har redan gett henne ett paket, men John insisterar och han lovar att de ska åka till spelhallen sen. Men efter att de har varit i den här leksaksaffären så åker de inte till spelhallen utan de åker direkt hem till honom så att hon kan testa sitt nya spel. Nu sitter hon alltså i hans hus på övervåningen där tv-spelet finns, i hans säng som är den enda sittplatsen i hela det här lekrummet och spelar. Han har sprungit runt lite i sitt hem och fixat med lite olika grejer och Katie sitter och är helt inne i sitt spel. Men så kommer John upp från nedervåningen och direkt när han kommer in i rummet så ser Katie att det är något som inte stämmer. Det är något i ansiktet, i blicken. Det här är inte vanliga Big John som kommer in i rummet. Han sätter sig bakom henne på sängen och så viskar han, jag kommer inte att skada dig, Katie. Så lägger han en hand över hennes mun så att hon inte ska kunna skrika och sen lyfter han upp henne i knät. Efter det så utsätter han henne för sexuella övergrepp. Det är alltså 2 vuxna män i hennes liv som har gjort det här mot henne. Och det här är bara början på Katies mardröm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Detta känns ju lite annorlunda från det som vi har pratat om innan, eller de fallen som vi har haft innan, i och med att Katie verkligen kommer från en familj som är väldigt liksom instabil och hon har blivit utsatt för detta innan.
Ja, verkligen.
Och som du säger, nu händer detta igen.
Ja. Och som sagt, hon har typ 2 vuxna män i sitt liv som ju är de som ska skydda henne, de som är närmast henne, och båda utsätter henne för det här.
Ja.
Fatta vad trasig man måste vara efteråt.
Ja.
Det är så fruktansvärt, verkligen.
Ja.
Men som sagt så har ju då Katie Bears precis blivit utsatt för sexuella övergrepp av det här monstret. John Esposito bär upp henne och bär sen ner henne för trappan. Hon gråter, hon skriker, men han tar ingen hänsyn till det. Han bär in henne i sitt arbetsrum, vilket är väldigt konstigt, för det här är det enda rummet i hela huset som barnen inte får vara i. Och här släpper han ner henne på golvet. Han säger att han vill visa henne en sak. Han går fram till en bokhylla som står i det här rummet. Det här är alltså en bokhylla i mörkt trä. Det är liksom hyllor på den, och bland annat så står det sprit och så på de här hyllorna. Och på båda sidorna inne i den här bokhyllan så är det 2 baseballkepsar som hänger på varsin krok. John börjar då med att ta bort de här 2 baseballkepsarna från sina krokar. Sen så börjar han skruva på de här krokarna tills dess att de lossnar. Han skruvar alltså på en krok på varsin sida av den här bokhyllan. Efter det så tar han tag i mittenhyllan på den här bokhyllan och så drar han. Hela det här området med hyllorna, alltså hela bokhyllan, rullar då plötsligt ut på hjul. Bakom den här bokhyllan så blir det en liten glipa, men det tar stopp. Då måste han sticka in händerna bakom och liksom lossa någonting, för det är någon hasp som gör att man inte ska kunna dra ut den helt. Efter att ha lossat så rullar han ut bokhyllan och ställer den typ i mitten av rummet. Det här blottar ett rektangulärt hål i väggen där bokhyllan då innan var. Katie är ju här i rummet med honom. Hon gråter, hon hyperventilerar och hon är ju livrädd för vad det är han ska visa henne. John går då in i det här hålet i väggen, för där inne är det liksom ett utrymme eller som en garderob bakom bokhyllan som man alltså inte såg när bokhyllan stod på plats. Katie ser hur han i det här liksom hålrummet sätter sig på golvet och först rullar ihop en matta som täcker golvet. Han flyttar undan mattan och sen så rullar han ihop stoppningen och även den flyttar han. Då har han ju kommit ner till cementgolvet som är där inunder. Då kan man se på cementgolvet, det här är jättesvårt att förklara, men man kan se att John har skurit i cementen. Det är alltså som att han har skurit ut en lucka. Men det är alltså inte ett hål utan den här cementklumpen ligger kvar. Men man ser att det går att flytta på den. John går då och hämtar ett verktyg från ett av hörnen i det här utrymmet i väggen. Det här är då ett spaklyftblock heter det. Och jag ska försöka förklara hur det här ser ut. Om du tänker dig en stålvajer. Mm. Men sen sitter den här stålvajern ihop så att det blir som en cirkel. Tänk dig ett långt halsband. Mm. Det finns två krokar på den här stålvajern och de sitter i varsin sida. Och förutom det här så finns det också ett handtag på den här stålvajern. Så det John gör det är att han tar den ena kroken och så fäster han den i en krok som sitter fast på det här cementblocket. Den andra kroken på den här stålvajen, den tar han och fäster i en krok som är typ i taket. Den är typ helt dold och du ser den bara om du letar efter den. Så då sitter ju alltså stålvajen fast från cementblocket till taket.
Så från golv till tak?
Ja, precis. Och då tar han tag i det här handtaget och börjar pumpa. För när han då pumpar så drar stålvajen upp det här 100 kilo tunga cementblocket.
Det är ju mer invecklat än Natasha Kampusch.
Ja, men alltså det här är så sjukt invecklat. Och som sagt att han till och med har dolt krokarna i ett utrymme som från början ska vara gömt.
Ja.
Att du kan flytta bokhyllan en bit men sen tar det stopp. För då måste du veta att du ska sticka in händerna och lossa liksom en spärr för att få ut den hela vägen.
Alltså det är så många steg i detta som bara gör mig så jävla irriterad. För att det är så här, du kanske har en tanke om du är en riktigt sjuk person att du kanske vill kidnappa ett barn eller kidnappa någon. Det är ju så många steg på vägen där du är så här, vänta jag vill kidnappa, vad är det jag tänker? Okej, jag ska kidnappa någon. Okej, fast det är också lite konstigt. Nu har jag pekat ut en person som jag ska kidnappa. Jag kidnappar den personen. Förresten, innan det så har jag gjort ett helt rum. Ja. Och i det rummet så har jag fixat med ett cementblock.
Mm.
Och utanför det rummet så har jag fixat en... Alltså, det är så många steg i detta.
Ja, verkligen.
Som man bara tycker att det borde ju så här sätta stopp någonstans.
Ja, det är inget spontant som hände. Så man fick lite hjärnsläpp och sen bara, fan det kanske inte var så bra.
Nej.
Utan han har ju byggt på den här bunken i ungefär ett år.
Ja.
Och han byggde ju den åt Katie. Mm. Han har alltså planerat att kidnappa henne jättelänge.
Alltså det är så sjukt.
Och samma sak det här att han månad efter månad försökte få henne att lämna Linda. Så att han skulle bli ensam med henne.
Mm.
Han är så fruktansvärt vidrig.
Ja.
Katie står ju nu i alla fall i det här arbetsrummet och hon förstår ju ingenting. Vad är det som händer? Vad är det för jävla hål i väggen? Vad gör han där bak? Varför står han och pumpar? Hennes hjärta slår jättehårt och hon börjar kolla sig runt i rummet. Och då får hon syn på, där på skrivbordet så står en telefon. John är helt upptagen med att försöka flytta det här cementblocket. Så hon smyger in bakom skrivbordet, sätter sig på golvet och sen så plockar hon upp telefonen och slår 911. Alltså hon ringer SOS-alarm. Men från ingenstans så dyker John upp och han rycker då telefonen ur hennes hand och slänger på innan hon hinner förklara för någon vart hon är. Han bär henne och slänger in henne i det här utrymmet i väggen. Han slänger in henne där precis som att hon vore en trasdocka. Och hon slår mot väggen och får då spikar som sticker ut där i ryggen och börjar blöda. John är förbannad på Katie. Han lyfter cementblocket den sista biten från marken och ett stort hål blottas. Han säger, ner i det jävla hålet. Katie säger att hon inte vill det, men då bär han upp henne och sen kastar han ner henne. Det här hålet är cirka en meter djupt och där nere så är det kolsvart. Plötsligt så är han där nere med henne och han säger åt henne att hon ska börja krypa. Och sen knuffar han henne genom en tunnel som är ungefär 2 meter lång. De kommer fram till ytterligare en dörr, han öppnar den och sen kommer de in i ett underjordiskt rum som är ungefär 4 kvadratmeter stort, så väldigt, väldigt litet. På väggarna i den här fängelsehålan så sitter det ljudisolerande material för att ingen ska kunna höra henne skrika. I taket i ena hörnet så sitter det en låda i trä ungefär. Den här är ungefär lika stor som en kista. Till den här lådan så finns det en dörr som man kan låsa utifrån. Där inne så finns det en tunn madrass, en kudde, en filt och en tv på väggen. Det finns handfängseln som är i den höjd där hennes armar kommer vara om hon ligger där inne. Och det finns en kedja i väggen vid kudden. Inne i det här utrymmet så finns det en bärbar toa. Det är alltså en pall med hål i mitten och sen så är det en påse under. Och den ska hon då få använda som toalett. Det finns ytterligare en liten tv på väggen och den här visar bilderna från en övervakningskamera som visar precis utanför hans hus. Det är väl fall om han är där nere så ska han se om det är någon som kommer. Det är iskallt, mörkt, fuktigt och fruktansvärt litet. John lämnar Katie här nere i det här större utrymmet och sen går han upp för att hämta fler filtar. När han kommer ner igen så har han med sig filt, läsk, godis och han säger att de ska göra en inspelning. Han tvingar henne att öva flera gånger innan det då är dags att spela in det här på en bandspelare. Och det som spelas in det är då det som sen hamnar på gudmoder Lindas telefonsvarare. Han får som sagt henne att öva på det här flera gånger innan han lämnar rummet. För han säger då att hon ska spela in det här när han inte är där. Hon gör som hon blir tillsagd. Sen så låter hon det gå en lång stund. Och sen så viskar hon in i den här bandspelaren. Big John tog mig. Han har mig i sitt hus. John kommer ner igen, frågar om hon är klar. Och sen så tar han då bandspelaren från henne. Men han sätter ju såklart på den och lyssnar på det hon har spelat in. Och han hör då det här sista som hon viskade i slutet. Och det här är första gången som han slår henne. Hon tvingas göra om det här ytterligare en gång och det är det som blir resultatet som sen spelas in på Lindas telefonsvarare. Katie frågar vad han ska göra med bandet och hur länge han ska behålla henne. Han säger att han ska behålla henne för alltid och han förklarar att han ska spela upp det här för Linda. Efter det här så tvingar John upp henne i den här kistan på väggen och sen så låser han in henne där. Efter det så åker han till en telefonkiosk och ringer Linda. Han spelar upp den här inspelningen på hennes telefonsvarare. Han lägger på. Och sen så åker han till den här spelhallen som de skulle ha besökt. Där går han fram till personalen och berättar att jag är här med en liten flicka och jag vänder ryggen mot henne några sekunder och nu är hon borta. Personalen ringer polisen och precis som jag sa i början så ringer han ju då också Linda och gråter. Och jag kan inte hitta Katie och jag förstår inte vad som har hänt. John är ju den sista som har sett Katie så givetvis blir han ju förhörd av polisen och de börjar misstänka honom direkt. Bland annat eftersom han i ett förhör dagen efter försvinnandet svarar väldigt konstigt på en fråga. Polisen frågar då vad John tror har hänt med Katie och då svarar John något snuskigt har hänt. Och det är en väldigt, väldigt konstig grej att svara.
Ja, det är verkligen jättekonstigt.
Och är det som sagt någon du håller kär så då är det väl också, då vill du ju inte tro att något hemskt har hänt.
Nej.
Varför svarar han så? Så att de förstår ju direkt att okej, han har något med det här att göra.
Ja.
Polisen kollar ju såklart också på Sal och de får ju fram att det är ett besöksförbud mot honom, att han är anklagad för sexuella övergrepp och att det här är under utredning. De kollar på Linda och de kollar på mamma. Men de kollar ju också närmare på John. Och då kommer det fram att 15 år tidigare så åkte han fast när han försökte kidnappa ett annat barn. Han försökte då dra in ett barn i sin bil. Och han har erkänt sig skyldig till det här. Så John blir huvudmisstänkt nu. Men ingen vet ju vart hon är. Polisen är vid Johns hus varje dag. Men de hittar ingenting. Och det är ju otroligt frustrerande för Katie, för hon har ju tillgång till den här övervakningskameran. Så att hon ser ju att polisen går runt där ute, men de hör inte när hon ropar.
Oh, fy fan alltså. Ja. Vilken ångest.
Mm, verkligen.
Och bara ligga där och vara fast.
Ja, oh, gud ja. Och det är ju alltså verkligen en bunker. Hon har ju inga fönster, ingen klocka, ingenting. Hon har ingenting som kan hjälpa henne att hålla koll på tiden. När John inte är nere hos henne så är hon fast i den här kistan på väggen och då har hon den här kedjan runt halsen. Hon får alltså ligga i den ungefär 23 timmar per dygn. För att John brukar komma ner en gång per dygn och då ibland får hon mat och ibland så kommer han ner för andra orsaker. Katie kommer senare beskriva att det är liksom två helt olika män som kommer ner. Ibland är det den snälla, vanliga John. Och ibland så är det den här iskalla John, det här monstret som kommer ner. Då är ansiktet alltid blankt och ögonen är typ tomma. Och det kan ju även ändras när han är där nere. Han säger till Katie att han älskar henne och att han har gjort det här för att han vill ju rädda henne från Linda och Sal. För att hon hade ju mycket bättre där i bunken än vad hon hade hos dem. Vissa dagar när han kommer ner så är han en gentleman. Han kommer med leksaker, mat. Han frågar om han kan göra något för henne. Och väldigt tidigt in, möjligtvis dag två, som sagt hon har inte koll på dagarna, men då ber hon honom om en extra filt. Han vänder då om och ska gå upp och hämta den här filten och när han gör det så låser han inte in henne i den här kistan på väggen. Och då lägger hon märke till att uppe på en hylla precis bredvid den tv-skärmen som visar övervakningskameran så ligger det nycklar.
Mm-hmm.
Så att hon tar en typ mjölklåda som står i det här rummet, ställer den under, ställer sig på den och tar en nyckel. Och sen snabbt så gömmer hon den under sin kudde. Och sen så låtsas hon om som ingenting när John då kommer tillbaka. Den här gången så kommer John in med en filt, men även nya kläder till henne. Han frågar om hon har haft sex innan. Och hon berättar då lite om Sal. Och det här tycks göra John överlycklig, att hon liksom är erfaren. Han säger att hon ska byta om, att han ska tillfredsställa henne. Och sen så igen så utsätter han henne för sexuella övergrepp. Och snart efter det här så kommer han ju också börja våldta henne och han våldtar henne sen varje dag. Och gör hon då inte det han ber om eller vägrar så slår han henne. Men här dag två då, när John är klar, så låser han ju in henne i lådan igen och sen så lämnar han henne ner i den här bunken. Då tar hon fram den här nyckeln. Alltså det här är så sjukt. Men den här nyckeln gör att hon kan lossa kedjan runt halsen och ta sig ur den här lådan.
Okej.
Så att äntligen så får hon i alla fall lite mer frihet. Nu slipper hon ligga i kistan och kan istället röra sig på de här 4 kvadratmeterna. När hon lossar den här kedjan så är hon ju alltid jättenoga med att räkna antalet länkar och så som satt runt hennes hals för att hon ska kunna sätta tillbaka exakt så som det såg ut så att han inte ska märka någonting. Och det är ju till hennes fördel att det är ett så komplicerat system. Det är ju inte så att han kommer ner på 30 sekunder, alltså det tar ju typ 10 minuter för honom från det att han börjar där uppe tills dess att han kommer in i hennes rum. Så att hon hör ju i god tid när han är på väg. Som jag sa så finns det ju en toa i det här rummet, men den står ju inte vid kistan. Så att hon har bara tillgång till den här toan en gång per dygn när han kommer ner och släpper loss henne. För hon kan ju inte använda den när hon har släppt loss sig själv, för då kommer han ju fatta att hon kan gå runt. Så att resten av tiden så tvingas hon gå på toa i den här kistan där hon ligger. Ja, det är nämligen ett litet utrymme, alltså från det att den tunna madrassen tar slut till väggen så är det ett litet utrymme där det inte är något. Så där får hon gå på toa.
Har han tänkt på det överhuvudtaget?
Men jag tror inte att han bryr sig.
Nej.
Hon kan knappt sova. Hon är jätterädd för att han ska komma ner och våldta henne. eller för att han ska komma ner och ta bild på henne när hon sover. För ofta när han är där nere så ber han henne nämligen lägga sig ner och blunda och spela död. För att han vill ta en bild på henne där hon ser död ut, så att han kan skicka den till polisen så att de tror att hon är död och ska sluta leta efter henne.
Ja, det kommer de inte göra, bara för att han säger att hon ser död ut.
Nej, men 10-åriga Katie är ju såklart livrädd för det, så hon vågar verkligen inte sova.
Nej, jag förstår det. Bara att hans idé är ju inte så bra.
Nej. Inte så bra.
Nej.
Alls. Så dagarna går för Katie där nere, i stanken av sitt eget urin, sin avföring, i denna iskalla, mörka fängelsehåla, utan tillgång till mycket mat och utan sömn. Men man som hela tiden kommer ner och våldtar henne. Katie Bears må bara vara 10 år, men hon är otroligt smart. Hon gör precis så som många av de andra kvinnorna vi har pratat om gör. Hon börjar manipulera John Esposito.
Bra.
Ja. Hon försöker då bryta ner honom. Hon börjar ställa massa frågor och försöker få honom att tänka på framtiden. Ja, okej. Nu har du mig här. Sen då? Hon börjar fråga om skolan. Hur ska jag lära mig grejer? Men han svarar att nej, men jag lär dig allting du behöver veta. Hon frågar hur ska jag kunna jobba? Han säger, asch, nej, men jag har nog med pengar för oss båda. Hon säger, men okej då, men när jag blir vuxen och vill gifta mig och skaffa barn, vad ska jag göra då? Och då säger han, när du är 18 så gifter jag mig med dig. Och sen ska du få mina barn.
Nej, men fy fan.
Ja. Hon säger till John att jag älskar ju dig också, men bara om du släpper mig härifrån.
Så smart.
Verkligen. Hon går från att ibland vara jättesnäll, göra precis som han vill, till att andra dagar vara elak och försöka med allt för att irritera honom. Dagarna går som sagt och Johns besök nere i den här bunken blir kortare och kortare, vilket gör en stor lättnad för Katie. Det är nämligen så att polisen har satt John under konstant bevakning. De följer efter honom överallt. De är vid hans hus hela tiden. Så att han börjar bli väldigt orolig, kan ju inte smita undan så långa stunder längre. Så att det blir färre sexuella övergrepp i och med att han får mindre tid. Nu har hon varit i den här bunken i 14 dagar. Och då så kommer hon på en jättesmart idé. Hon säger till John att alltså, jag mår inte bra, jag är jättesjuk. Och sen så börjar hon spela sjuk. John älskar ju som sagt Katie och blir väldigt, väldigt orolig. Så nu börjar det bli otroligt jobbigt för honom. Han har polisen som flåsar honom i nacken hela tiden. Och han blir rädd att Katie ska dö. Så 17 dagar efter det att hon försvann så går John till sin advokat och säger att jag vet vad Katie är. Jag har haft henne hela tiden.
Mm-hmm.
Ja. Så att efter det så leder han polisen ner i den här fängelsehålan.
Det är lite spännande också, för att jag bara drar paralleller med bunkerläkaren.
Mm.
För han var ju också så här, alltså sa till Isabel i början så här, åh nej, men du kommer aldrig komma härifrån, och jag har kollat på alla dokumentärer som finns, jag har läst på jättemycket, den här bunkern är så säker, du kommer vara här för resten av ditt liv och ingen kommer veta var du är, jag kommer aldrig bli tagen, alltså ingen kommer ta mig.
Nej.
Men så är det de själva, för de fattar inte vilken enorm press
Nej.
De utsätter sig själva för.
Nej.
Och att det är ofta det som gör att tjejerna kommer undan.
Mm. Ja, men det är verkligen som att de inte har tänkt steget längre.
Nej.
Och precis som Katie säger där i bunkern, nu då?
Ja, exakt.
Du har liksom byggt på den här bunken ett år, men du har inte riktigt... Alltså, bara det här att han åker till spelhallen och bara, nej, jag har varit här hela dagen med en liten flicka.
Ja.
Man bara, du är inte ensam i spelhallen, det finns jättemånga här som inte har sett dig. Världens sämsta plan.
Mm.
Men Katie ligger ju i den här kistan då när hon hör att han är på väg ner. Och hon blir faktiskt otroligt rädd och orolig när hon hör att han är på väg. För att det här är väldigt tidigt på dagen och han brukar komma mycket, mycket senare. Så vad är det som händer? Och det blir ännu värre för att hon hör att han inte är ensam. Han pratar med andra män. Vad är det här? Är det kompisar? Kommer de här männen också att skada henne? Ska de flytta henne? Vad händer nu? Männen kommer in i rummet och John öppnar lådan som hon ligger i. Bakom honom då så står två män i kostym. De har alltså inte polisuniformer på sig. Men de här två männen säger att vi är poliser och du är i säkerhet nu. Katie stannar dock kvar i den här kistan ett litet tag. Hon vågar inte riktigt röra sig för att hon vågar inte lita på dem. Och det är inte förrän de lämnar tomtgränsen som hon vågar inse att det här äntligen är över. Hon har då alltså spenderat 17 dagar i den här bunkern och det är nu den 13 januari 1993. Hon tas till polishuset, hon förhörs, hon tas till sjukhuset. Och så dagen efter det att hon kom ut från den här bunkern så placeras hon i ett fosterhem. Och det är det här som räddar Katie, för äntligen så hamnar hon i en kärleksfull familj och hon får de bästa föräldrarna. Katie säger idag att den här kidnappningen på ett sätt räddade hennes liv, för hade inte det här hänt så hade hon inte kommit ifrån de psykiska och fysiska övergrepp som Linda och Sal utsatte henne för.
Ja, det är också ett sätt att se på det.
Mm, ja,
som är väldigt fint.
Verkligen, hon försöker idag att vara väldigt positiv.
Mm.
Alltså sagt för sin egen skull, att man måste kunna gå vidare.
Ja, såklart.
Men givetvis när hon kommer ut därifrån, 93, så mår hon ju fruktansvärt dåligt. Hon får gå hos en psykolog som hjälper henne bearbeta både kidnappningen men även åren innan. Och psykologen säger ju att hon har varit utsatt för två olika sorts gärningsmän som håller på med sexuella övergrepp. Den ena är Sal, som är den sadistiska. Han är den läskiga. Det är honom Katie är mest rädd för. Och sen så är det ju John som är sjuk han med. Men han är inte lika sadistisk och han vill ju inte döda henne. Poliserna dokumenterar den här bunken och sen så gräver man fram den. Och en av sakerna som poliserna hittar här nere, det är en röstaktiverad bandspelare. John har alltså spelat in Katie utan hennes vetskap där nere. På den här bandspelaren så kan polisen höra henne skrika, ropa på hjälp och banka. De kan höra henne skrika att jag missade min födelsedag. John, ta mig tillbaka, ta mig tillbaka. Och de kan höra henne sjunga ja, må hon leva för sig själv på sin födelsedag. Och det här är ju, alltså de poliserna som lyssnar på det här, det är väldigt liksom hårdhudade poliser som har jobbat med fruktansvärda mordfall. Men de säger att det är, alltså de klarar knappt av att lyssna på det för det är så otroligt hjärtskärande. John grips ju såklart och han erkänner sig skyldig till den här kidnappningen direkt. Så Katie behöver inte träffa honom i någon domstol. Och han döms till 15 år till livstid. Sal dock, han nekar ju, han har ju då aldrig gjort Katie illa såklart.
Nej, såklart.
Nej, men han döms också, så han döms till 12 år. Och båda de här männen dör faktiskt i fängelset, mm-hmm. Så de får aldrig komma ut. John dör 2013, 64 år gammal och av naturliga orsaker. Varken den biologiska mamman eller Linda döms för något. Efter allt det här, när hon kom ut och hon kom till den här nya familjen, så höll hennes nya fosterfamilj Katie liksom borta från media för att hjälpa henne så att hon inte skulle behöva vara i liksom hela mediacirkusen. Så att det var först 2008 som Katie valde att berätta om det här. Då kontaktade hon en journalist och ihop så skrev de boken Buried Memories, Katie Bears Story. Idag har hon gjort väldigt många intervjuer och hon vill hjälpa andra barn som har råkat ut för liknande grejer. Hon har sedan den här mardrömmen vuxit upp, hon har utbildat sig, hon har träffat en man, gift sig och hon har fått två barn. Hon säger att hon idag är väldigt lycklig och med hjälp av en bra psykolog och en kärleksfull familj så har hon lyckats ta sig vidare och läka de djupa såren från sin barndom.
Gud vad skönt ändå när det ändå får ett lyckligt slut.
Ja, verkligen.
Trots de här hemskheterna. Men från ett väldigt klassiskt kidnappningscase till ett fall som är som en blandning mellan kidnappningar och expeditioner. –2016 så befinner sig Beatrice från Brasilien och Lena från Tyskland i Adelaide i Australien.
Båda tjejerna är 23 år gamla och har rest till Australien helt själva för att uppfylla den här drömmen om att upptäcka Australien. Beatrice och Lena träffas och inser att de har samma mål. De vill åka längs Great Ocean Road som är en 200 km lång vägsträcka som går längs sydöstra Australiens kust. Det här är en av världens vackraste sträckor. Det billigaste sättet att ta sig längs den här vägen är att försöka hitta skjuts. Så Beatrice lägger ut ett inlägg på Gumtree som är en sida som typ Craigslist där man kan lägga ut annonser och skriva med folk och så. Och här ska de då hitta någon att åka med från Adelaide till Melbourne mellan den 9 och 11 februari.
Lyfta med främlingar låter ju alltid som en superbra idé.
Du kanske förstår var detta är på väg någonstans.
Jag har mina misstankar med tanke på namnet på avsnittet också. Ja.
Beatrice och Lena får i alla fall napp av två personer och bestämmer sig för att åka med den första personen som skriver. Men kvällen innan de ska åka så hör den här killen av sig. Hans bil har gått sönder. Så de får åka med den andra personen.
Ja, nej.
Det här är 59-åriga Roman Hines. Så tisdagen den 9 februari 2016 så möter Beatrice och Lena upp Roman och hoppar in i hans bil och lämnar Adelaide. Och de känner sig ändå rätt trygga med att de ändå är två stycken som åker. Det är ju mycket läskigare att åka ensam med en okänd man. De åker i över 2 timmar och Roman är mest tyst under den här turen. Men alltså, han verkar vara lite så här... Att han är väldigt mån om att de ska ha en bra biltur. Så han är ändå så här, åh, här kan ni ta bilder och så. Så de tar väldigt mycket bilder och filmar längs den här sträckan. Utan att fråga tjejerna om det är okej så svänger Roman av till Salt Creek som är ett område längs kusten. Det här är ett område med milslånga stränder och en massa stranddyner. Det här är ett väldigt isolerat område. Roman kör dem mitt ute ingenstans och bestämmer att här ska vi sätta upp våra tält.
Och gud, alltså jag har så mycket gåshud.
Ja, tjejerna är också lite så här, detta var ju ett lite konstigt ställe.
Ja.
Mitt ute ingenstans. Men ja, okej.
Okay. Men vi är ju två.
Ja, precis. Och Lena börjar ju liksom oroa sig också lite och tycker att Roman är lite konstig. Men hon är väldigt trött efter resan så hon lägger sig i bilen för att sova. Och Roman och Beatrice börjar laga mat och fixa tältplatsen och lite så. Då berättar Roman för Beatrice att det finns kängurur i närheten. För han säger att han har sett avtryck från kängurur. Och Beatrice som inte är från Australien, hon vill ju gärna se vilda kängurur såklart när hon ändå är där. Så hon följer med Roman en bit bort. De går längs stranden och de hittar inga avtryck någonstans. Beatrice börjar få en lite konstig känsla så hon blir så här, kan vi inte gå tillbaka till tältplatsen och tillbaka till Lena? Och då börjar Roman bete sig väldigt konstigt. Han puttar ner Beatrice i sanden och Beatrice börjar ju så här, vad håller du på med? Hon tror att han skämtar. Så hon reser sig och han puttar henne igen. Och Beatrice börjar bli riktigt rädd. Roman håller då ner Beatrice och tar fram en kniv. Sen tar han fram rep och binder hennes händer och fötter. Och hon försöker komma loss. Och då säger Roman till henne att antingen så gör du detta lätt för mig. Eller så bryter jag armen på dig. Roman sliter loss hennes bikini och sen förgriper han sig på henne. Så nu är alltså Beatrice helt naken. Hon har blivit kidnappad av en väldigt obehaglig man som har tagit med henne mitt ut ingenstans. Det är ingen i närheten, Lena ligger och sover och Beatrice kör samma taktik som i princip alla våra överlevare. Hon börjar prata väldigt snällt till Roman och låtsas som att hon är på hans sida. Hon säger att alltså, du hade inte behövt att vara så aggressiv för jag hade velat ligga med dig ändå. Så om vi går tillbaka till tältet och går tillbaka till Lena så kan vi fortsätta där och ha det jättemysigt och skeda och så. Roman går med på detta och de börjar närma sig tältplatsen. Men så från ingenstans så börjar Roman få lite kalla fötter och börjar dra med sig Beatrice därifrån. Och hon ser detta som sin enda chans. Så hon fyller lungorna, tar ett djupt andetag och sen skriker hon så högt hon kan. Lena! Direkt efter detta så slår Roman henne och kastar ner Beatrice i sanden. På något sjukt sätt så lyckas Lena vakna av det här skriket. Hon ligger alltså i en bil som har rutorna uppvevade. Det blåser och vågorna slår mot stranden. Men hon lyckas ändå höra det här skriket.
Hon måste ha skrikt jättehögt.
Ja, jättehögt. Och kanske något undermedvetet hos Lena också. Och lite var på sin vakt trots att hon sover.
Mm.
Så Lena tar sig ut och ser att Beatrice är naken och att Roman är över henne. Och Lena blir ju fly förbannad och skriker åt honom släppa Beatrice. Roman säger då till Lena att han ville bara testköra Beatrice. Så jävla äckligt.
Mm, verkligen.
Vidrig man. Beatrice börjar ropa till Lena att Roman har vapen på sig. Så Lena springer tillbaka till bilen så hon kan ringa efter hjälp. Men Roman hinner i fatt och börjar slå henne i huvudet med en hammare.
Men gud.
Lena blöder enormt mycket. Roman slår henne flera gånger med den här hammaren. Och de börjar fatta att Roman är ju, han är ju fullkomligt galen och han vill ju döda dem. Och de inser att det finns ingenstans att fly. Lena har alltså blivit slagen med en hammare flera gånger. Hon blöder och springer på stranden mot Beatrice för att komma bort från Roman. Roman blir förbannad och sätter sig i bilen och bestämmer sig för att jaga tjejerna. Lena kommer fram till Beatrice, lossar repen och de bestämmer sig för att dela på sig och springa åt varsitt håll.
Gud vad smart.
Ja, detta ger dem en större chans att överleva. Beatrice springer till vänster upp mot sanddynerna och gömmer sig i buskarna. Lena springer rakt fram på stranden och svänger sedan upp för att söka skydd bland buskarna och sanddynerna. Roman svänger först upp mot Beatrice men hittar inte henne för hon är ju gömd. Så han backar tillbaka och kör sen så fort han kan på stranden mot Lena. Lena springer så fort hon kan och försöker zigzacka för att komma undan. Hon jagas i 1 kilometer av Roman som börjar komma i kapp. Tänk att hon springer bland sanddyner. Det är sand, det är på dagen, det är Australien, det är varmt.
Mm.
Så här jagas hon i 1 kilometer. Lenas energi börjar ta slut och Roman börjar komma i kapp och han kör på henne flera gånger med kofångaren. Men varje gång så ställer sig Lena upp och fortsätter att springa. Hon vägrar att ge upp.
Gud, vilken kämpa.
Alltså hon, det blir sjukare.
Och hon har blivit slagen i huvudet.
Ja, hon är helt sjuk. Lena börjar bli extremt trött så hon vänder sig om. När Roman kör med bilen så får hon en jävla snilleblixt. Så hon springer mot bilen. Hoppar upp på motorhuven. Upp på taket.
Gud.
Jag vet. Och hon säger själv i intervjuer att hon kände sig som typ James Bond.
Jag förstår det.
Ja. Detta gör ju Roman förbannad. Så han försöker ju dra ner Lena från taket. Han slår mot henne med hammaren och skriker: kom ner från det jävla taket. Lena sparkar mot honom hela tiden och hon säger att taket färgas rött av blodet som droppar från hennes huvud. Och det ser ut som blodregn, säger hon, för att det droppar så mycket. Roman får i alla fall inte ner henne så han bestämmer sig för att hoppa in i bilen igen och sen så börjar han köra som en galning med Lena på taket. Han kör ut på stranden jättefort och sen upp mot sanddynerna så det skumpar ju enormt mycket men Lena lyckas hålla sig kvar hela tiden. Samtidigt så sitter Beatrice gömd en bit bort i ett par buskar. Plötsligt så ser hon en bil som inte är Romans. Så hon springer fram och ber dem stanna och det här är 3 fiskar som plockar upp henne. Tänk liksom att köra på stranden, du har varit och fiskat. Sen springer du ut en naken tjej som liksom viftar med händerna. Mm. Som kommer ut från ett par buskar och bara: hjälp, jag har blivit kidnappad. Alltså, fattar den chocken ändå? De här killarna plockar ju som sagt upp henne och ringer till den enda macken som är i närheten och ber om hjälp. De på macken meddelar polisen och polisen är ju då på väg. Beatrice övertalar killarna att vända om och leta efter Lena, för de är ju så här, nu ska vi sätta oss i säkerhet. Och Beatrice bara, nej, jag måste rädda min kompis. Så de letar efter Lena som nu har lyckats övertala Roman att stanna bilen och slänga bort sina vapen och ta henne tillbaka till tältplatsen. Han har ju börjat inse... Va? Ja, jag vet. Han har ju börjat inse att alltså, den jävla tjejen, jag har liksom slagit henne med hammare. Jag har jagat henne i 1 kilometer. Hon har hoppat upp på mitt tak. Jag har försökt dragit ner henne. Jag sätter mig i bilen. Jag kör över sanddyn och hon håller sig kvar. Vad är det för jävla supermänniska? Så han har ju börjat mjukna rejält.
Men gud.
Men detta är ju också en enorm risk som Lena försätter sig i. Men hon lyckas ändå få honom att kasta bort sina vapen och allt.
Det här är sjuka, så hon är så ball.
Jag vet, hon är skitcool. Men hon sätter sig i alla fall i bilen med Roman och de kör längs stranden. Och då är det några killar som ser den här bilen och då ser de en äldre man som sitter med en helt blodig tjej. Och de är så här, vad fan är detta för någonting? Detta ser ju inte riktigt ut liksom.
Men det är inte fiskarna?
Nej, precis. Nej. Det är några andra. Men de här killarna bestämmer sig i alla fall för att följa efter den här konstiga bilen med den här blodiga tjejen. Så de tränger in Roman mellan sanddynerna och Lena ser sin chans och flyr ut ur bilen. Så fort hon har hoppat ut så sticker Roman iväg igen och jagas på stranden. Men han fastnar i sanden en bit bort och grips sen av polis.
Han försöker fly i bilen alltså?
Ja, exakt. Mm. När Roman sen utreds av polisen så ser de att det är 12 tjejer som har nekat hans erbjudande innan att åka med honom. Så det är alltså 12 tjejer som hade kunnat falla offer för exakt det som Lena och Beatrice har fallit offer för. Dessutom så är det en försvunnen backpacker som har kopplats till honom.
Nej.
Jo. Det ska ju då ha varit så att en tid innan så ska han ha åkt iväg, stannat på en mack och då ska han ha haft med sig en blond tjej. 2 dagar senare har han kommit tillbaka till macken och tjejen har inte varit med honom. Och den här tjejen har sedan dess varit borta.
Om han inte hittat någon kropp eller något heller?
Nej, inte vad jag har sett i alla fall. Så då kan man ju verkligen undra om detta har hänt fler tjejer. I och med att det här området är extremt ödsligt. Väldigt lätt att komma undan med brott. Kanske har grävt ner den här tjejen. Alltså, vi vet ju verkligen inte. Ja, och hon kanske aldrig hittas.
Nej.
2017 så blir det i alla fall rättegång mot Roman och han dömdes då till 22 års fängelse med motiveringen att Roman Hines är ett inhumant, primitivt, sexbesatt rovdjur som utgör en fara för unga tjejer.
Ofta han inte får livstid då?
Jag tror att det är ett typ som en motsvarighet till livstid.
Mm. Ja, men ändå.
Mm. Verkligen.
Men spännande att höra om ett väldigt unikt kidnappningsfall. Och som du sa i början, det finns ju många sådana här som inte faller inom ramarna för en klassisk kidnappning. Som vi har pratat om innan i alla fall.
Ja, men precis. Men känner du som lyssnar att du behöver prata av dig så bli medlem i Spöktimmen Eftersnack på Facebook. Där finns massa likasinnade personer som säkert vill bara diskutera detta helt enkelt.
Och vill du komma i kontakt med oss så kan du nå oss på mejlen spooktimmenpodcast@gmail.com. Du kan nå oss på Instagram där vi heter Spooktimmen och sen har vi ju Facebook där vi heter Spöktimmen.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.